Vi har alla hundar inne.
Lars Nej i Ronneby, tidigare polis. Han har varit dressyransvarig för polisens hundgrupp i länet.
Så här har vi en schäfertik från Holland och en hane som vi har fått upp själva. Det är en tävlingshund som Lena tävlar med.
När han gick i pension för 12 år sedan skrev lokaltidningen en artikel om honom med rubriken Supersnuten i Blekinge.
Ja, jag läste den artikeln. Det är klart att de flesta jobb där har varit någonting av dignitet så har jag varit med. Försvunna människor, jaga biltjuvar, inbrott och så vidare. Då är det ju i princip naturligt att en hundförare, han går in först och söker med sin hund. Och då blir man ju känd lite grann. Lokalkändis, ja.
Får jag hälsa på dig kanske?
Ja, du är så snäll så.
Ja, hej.
Sen han la polismössan på hyllan har Lars Nej jobbat med att föda upp schäferhundar tillsammans med sin fru Lena Isaksson. De säljer bland annat till hans gamla arbetsgivare, polisen.
Ja, nu sprang de in här. Ska vi se. Var det här den holländska?
Ja, det är holländska tiken som vi köpte när hon var 14 månader. Vi har haft en kul valpa på henne.
Men vi är inte här för att prata gamla polisminnen eller om deras hundar. Utan om Försvarsmaktens storskaliga hundavelsprogram. En verksamhet som det stormat mycket kring. Privata uppfödare har känt sig utkonkurrerade och tycker att resultatet har varit för dåligt. Men Lars Nej håller inte med. Han tycker att kritiken har varit obefogad.
De har försökt göra så gott de har kunnat med allting. Men i den här omfattningen som jag har förstått att här är ett uppdrag, här ska levereras, sätt igång, här har ni pengapåsen, leverera. Då är det bara att köra igång och då blir det ju naturligtvis mycket skit också av det, att inte alla hundar blir bra. Det finns ingen chans. Skulle jag föda upp eller någon annan privatuppförare plötsligen köpa in 50-60 tikar och sen para så hade vi nog fått samma resultat.
Men så visar vi Lars Nej och Lena Isaksson vad Försvarsmakten betalat för de avelshundar de köpt in från Europa.
Här har vi hundar.
De djur som hela den svenska stammen av försvarshundar skulle byggas på.
Åh herregud.
Det är ju frukt också.
Åh herregud. Den mannen han har gjort sig förmögenhet.
Han pekar på en av fakturorna, på säljarens namn.
Han har gjort sig förmögenhet.
Detta är ju vansinnigt mycket pengar.
Ja, det är mycket pengar.
Det finns att en hund kan dö imorgon.
Du lyssnar på Hundfabriken, en granskande serie från Kaliber. Andra delen heter Pengarna.
Det bör vara riktiga chefexemplar. Inga tunna, spinkiga, nervösa och bitska typer.
Sen är ju hund- och hästfolk lite speciella. Det är känslomänniskor, vi arbetar med djur.
Det är någonting som döljer sig här.
Nej, det här är bara, det är bara kladd. Kladd.
Kommer den släde?
Det känner man bara. Koll på dig.
Emot hunden och den släden med vita ögon, lite hemskt mun. Och den ska då simulera att man hotar när hunden sakta fint. Ska vi se hur hunden reagerar. Okej.
Försvarsmaktens testanläggning för hundar i Märsta. Här har hundratals schäfrar testats de senaste 10 åren. 2004. Det var då svenska försvarsmakten drog igång sitt helt unika uppdrag som de fått av regeringen. Att bygga upp det som skulle bli ett av världens största statliga avelsprogram för schäferhundar. Hundar som ska rädda människor som försvunnit i skogen, sniffa rätt på bomber och minor och vid behov kunna bita ifrån ordentligt mot fiender. Kapten Pierre Wahlström som har många internationella hundkontakter fick en nyckelroll i att leta upp bra och friska avelsdjur. Mängder av tikar köptes in från Sverige och kontinenten. Hundar som skulle få en alldeles särskild uppgift. De skulle para sig och bli föräldrar och lägga grunden för en helt egen stam av försvarsmaktshundar.
Ja, det är ju svårt att hitta ett avelsdjur. Det är jättesvårt. Va? Och när vi började, för första början så var det inte helt lätt att hitta dem. Ja.
Men hur gör man det?
Sajter, kontaktytor, erkänna duktiga hunduppfödare runt omkring i landet. Vi har en dansk kille som har sålt många hundar till oss som har gjort det bra. Vi har ett par stycken i Tyskland och någon i Holland som har gjort det bra. Allt som de har gett oss har inte varit kanonbra. Men vi har stått helt beroende av de här 5-10-talet säljare, kan vi säga. Då.
Vid sidan av sitt jobb på Försvarsmaktens hundtjänstenhet är Pierre Wahlström en internationellt känd domare inom hundsport. Och själv också tidigare dressyrvärldsmästare. Veterinären Cecilia Tideström, som jobbade på hundtjänstenheten i nästan 10 år, berättar att hennes tidigare kollega Pierre Wahlströms unika kompetens och kontaktnät varit helt avgörande för att bygga upp hundavelsprogrammet.
Han har ju tävlat på hög nivå inom chefervärlden. Och det här innebär att han under årens lopp har skaffat sig ofantligt mycket kontakter. Han har från att ha tävlat mycket också börjat åka omkring och döma. Han har kurser utomlands. Han pratar vilket jävla språk som helst. Hej och hå står på tå. Han är i USA. Han är i Italien. Och med den kontaktnätet känner alla som håller på hög nivå, alla som håller på med avel för att producera både tjänstehundar och tävlingshundar. Han har ju kontakterna. Han kan ju ringa upp Kucklimuck och säga, du, hej jo, jag är ute efter en sån.
Men om jag förstår dig rätt, utan honom hade det liksom inte varit möjligt att ha de här kontakterna och fått göra de här, liksom bygga upp den här och göra de här inköpen och fixa det här?
Nej, naturligtvis inte. Det finns ingen annan som kan.
Från starten 2004 fram till år 2014 köpte Försvarsmakten in ungefär 90 stycken tikar till sitt avelsprogram. Och det vi ska ägna oss åt i det här avsnittet är de här inköpen.
Hallå ja, jag heter Mikael Sjödell, kommer från Sveriges Radio och skulle hämta ut ett par kartonger med material som du har lämnat åt mig.
Ja, vi kommer ut med dem.
Vad fint.
Vi ber Försvarsmakten om att få ta del av journaler, fakturor, ja, det mesta som handlar om deras hundar.
Oj, det krävdes muskler för dem där.
Ja, det gjorde det.
Ska vi se, ska jag hjälpa dig här på något vis?
Okay. Det är bara papper antar jag.
Ja, men det var en del papper.
Det var det.
Vi vill få en bild av de här hundarna och vad de har kostat. Vissa fakturor är bortgallrade för att de är över 10 år gamla. Några tycks bara vara spårlöst borta. Men vi får tag på fakturor för 59 hundar. Kapten Pierre Wahlström igen.
Utifrån ett vanligt hundägarperspektiv när en valp kostar mellan 10 och 15 000 så kan jag tänka mig att Nu har jag inga detaljsiffror på varenda hund kostar, men det finns hundar som har kostat 100 och 1000 och 150 000 och kanske mer också. Då förefaller sig ju det beloppet var ganska högt.
Ja, Försvarsmakten har till och med betalat ännu högre summor för sina avelstikar. När vi går igenom fakturorna visade sig att de i snitt har betalat ungefär 210 000 kronor per hund. Majoriteten har kostat mellan 200 000 och 250 000 kronor. Några hundar mer än så.
Men om man känner till lite grann om hur situationen ser ut med om någon vill köpa din bästa avelstik som du har i din kennel och den har avlat bra, vad skulle den tiken kosta? Så och den då tiken kanske genererar en 7-8 valpar per kull. Och de i sin tur kostar mellan 10 och 15 000. Och så kan du generera det gånger 4. Så vad finns det för anledning för dig att sälja den tiken till mig eller till Försvarsmakten för mindre än vad hon kan generera som valpar?
Från din horisont, vad motiverade den prisklassen så att säga?
Erik Wilson, som under den här tiden var avelsansvarig på Försvarsmakten.
Ja, alltså, det är ju en sak om man ska köpa in enstaka hundar. Då är det helt klart att du kan köpa bra avelstikar för en tredjedel av den summan. Det är om man letar. Men vi var tvungna att rekrytera en 15-20 tikar varje år och hitta de hundar som jag var ute efter. Så genom att erbjuda ett pris som uppfattas som attraktivt så fick vi tillgång till de hundar som vi ville ha.
Så utanför Länsförsäkringar Agria, det är djurförsäkringsbolag, eller hur Marcus?
Ja, och vi ska träffa en person här som är expert på värdering av hundar i försäkringssyften. Och det ska bli lite spännande att höra vad de säger om prisnivåerna här. Vi har ju ingen aning egentligen om vad som är rimligt, vad som är ett rimligt pris för en hund.
Vi åker till några som verkligen borde veta vad en hund kostar.
Hej!
Anneli Kedvin är försäkringsbolaget Agrias expert på värdering av hundar. Så här berättar hon om vad det kan vara för typ av hund som är värd över 200 000 kronor.
En hund som är försäkrad, eller som vi kan livförsäkra upp till det höga beloppet, då har man en välutbildad hund. Till exempel en ledarhund. Som har gått en lång utbildning, har en bra mentalitet och klarar av det arbetet som hunden ska göra, alltså föra en blind person. Där kan vi livförsäkra upp till de summorna. Men det är inte många, men ett par stycken.
Något som är avgörande för hundars värde är deras meriter och titlar. Officiella utbildningar och tävlingsresultat. För tjänstehundar handlar det oftast om spår, lydnad och skyddstävlingar. Och de mest välutbildade hundarna för blinda kan alltså hamna i prisklassen över 200 000 kronor, enligt Anneli Kedvin. Men det är inga sådana hundar Försvarsmakten köpt in. Istället handlar det för det mesta om unga djur, där vi inte kan hitta några registrerade meriter alls.
Hur vanligt är det att en hund som inte har några titlar eller meriter livförsäkras till belopp över 200 000?
Det har inte vi försäkrat i dagsläget upp till det beloppet.
Aldrig någonsin?
Nej.
Om vi sänker lite, 150 000, hur vanligt är det att ni livförsäkrar sådana belopp?
150 000 är fortfarande ett högt belopp och där har vi inte livförsäkrat utan meriter heller upp till det beloppet.
Så vad skulle då vara ett rimligt pris för hundarna som Försvarsmakten köpt? Så här säger Anneli Kedvin om vad en helt vanlig, frisk schäferhund kostar.
Allt mellan 10 och 22 000 ungefär.
Och en välutbildad tjänstehund som en polishund eller försvarshund kostar
mellan 40 och 80 000.
Enligt värderingsexperten på Agria pratar vi alltså om helt andra belopp än vad svenska Försvarsmakten köpt in sina hundar för. Men kanske var det ändå något som var speciellt med hundarna man köpte in. Vi tar med oss journaler, fakturor, stamtavlor och annan information både från Sverige och utlandet till en person som flera av er som lyssnar säkert känner igen.
Nej, den här gulliga hundvalpen vill man inte missa.
Jag heter Fredrik Sten och jag är hundexpert. Kallas i mediala sammanhang för hundcoachen.
Hur man får hundar att sluta skälla, till exempel. Är det svårt?
Förutom sitt stående inslag som hundcoach i TV4 Nyhetsmorgon är Fredrik Sten internationell bruks- och utställningsdomare.
Oj, jävlar.
Han har jobbat som lärare och instruktör på Polishögskolan och Rikskriminalpolisens hundverksamheter, utbildat tjänstehundar och tävlat på hög nivå. Han borde, kort och gott, kunna en hel del om just det vi vill veta.
Ja, det som slår mig direkt är ju summan, alltså, det kan jag ju säga. De här pengarna är inte normalt faktiskt. Och dessutom så, i de här papprena, och det är ju då, om jag förstår rätt, kennelklubben, danska kennelklubbens papper, va? Mm. Och stämmer då det här att hunden är omeriterad, då finns det ju ingenting som talar för att vad det här är för någonting. Det här är ju en vanlig hund. Ja, jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Jag har aldrig sett något liknande. Alltså det är helt orimligt. Det finns tusentals och åter tusentals hundar med samma, i princip samma familjebild. Som är omeriterade. Ja,
Skulle jag bli erbjuden att köpa den här hunden, vill säga att jag verkligen älskar hunden och jag verkligen kan se att den kan tillföra vår avel någonting här hemma, så är det ju, ja, det får, det är nästan så att vi får ta bort en nolla på det där priset.
En hund som Försvarsmakten köpt in för motsvarande 230 000 kronor tycker Fredrik Sten alltså är värd bara en tiondel så mycket. Drygt 20 000 kronor. De flesta hundar vi granskat, som försvaret betalat över 200 000 kronor styck för, har inga utmärkelser och har inte heller fått några valpar tidigare som visar att de verkligen fungerar bra i avel.
Jag ska inte, jo, det är ju bara en idiot om det hade varit en privatperson, ska jag tillägga. För det är ju värre med sina egna pengar. Men som skulle köpa antik för de här pengarna och inte ens veta om hon kan bli dräktig.
Det finns också en del hundar som har formella meriter.
Vi har en hund här, en tysk hund. Den är inköpt för 194 800 danska kronor. Och den...
Så vi låter såklart Fredrik Sten ge sin bedömning även av sådana hundar.
Har följande meriter. IPO 1, IPO 2 och någonting som kallas för BH. Mm.
Det har i princip mina sällskapshundar hemma. De meriterna. Ja, alltså det är en bra merit. Men det är inget extrem på något sätt. Min mamma har det på sin hund också. Men det är bra merit. Det har ju ändå visat att hunden har ändå utfört någonting. Den går att jobba med. Och det är väl positivt. Och det här skulle då, vi säger så här att jag vill köpa antik. Så kanske den här meriten då är värd 20 000 till då. Kanske. En sån får jag hem för under 60 000 kronor i alla fall.
Bland de 59 hundar vi tittat på så hittar vi tre som är riktigt välmeriterade. De har tränats till den högsta skyddshundsnivån. Fredrik Sten menar att de skulle kunna vara värda uppåt 100 000 kronor. Försvarsmakten betalade runt 250 000 kronor styck för de hundarna. Men de flesta hundar har alltså inga meriter alls. Enligt Fredrik Sten finns det inget som motiverar de höga priserna på i snitt över 200 000 kronor per hund som Försvarsmakten betalat.
Det är helt oförklarligt. Helt oförklarligt, vill jag påstå. Med tanke på att det är skattepengar så blir jag ju lätt upprörd faktiskt. Det är ju inga småpengar och det är ju inte några hundar heller.
Två experter menar att priserna som Försvarsmakten betalat är långt över det normala. Försvarsmakten menar att det är marknaden som har styrt. De har betalat vad det kostar. Kapten Pierre Wahlström.
Du kan säkert få billigare hundar också, men jag inbillar mig. Jag har varit med i branschen i ganska många år och man får väl betala för. Så det finns säkert exempel på att man har köpt väldigt fina tikar för mindre belopp också. Men 250 000, om du gör samma intervju nere på kontinenten, så är jag inte säker på att de skulle ha samma uppfattning som här hemma i Sverige faktiskt, det tror jag inte.
Hundexperten Fredrik Sten igen.
Vi har fått höra så här att prisbilden ute i Europa ser lite annorlunda ut än i Sverige. Att,
ja, den är billigare. Den är billigare i Europa. För gemene man så är den billigare i Europa. Och det beror ju på att det finns en större mängd hundar.
Men så när vi får höra att prisbilden ute i Europa är annorlunda från i Sverige, att priser på sådär 150-200 000 svenska kronor motsvarande, det är normalt ute på kontinenten.
Uh-huh.
Vad säger du då?
Jag hävdar att det är en lögn. Så är det inte alls. Så enkelt är det. Jag vågar påstå att det är precis tvärtom.
Vi kontaktar ett 30-tal hunduppfödare i Sverige, Danmark och Tyskland. Ingen av dem vi pratar med känner igen de priser som Försvarsmakten betalat för sina unga tikar. Istället berättar de om priser mellan motsvarande 10 och 50 000 kronor. Så varför har Försvarsmakten betalat så mycket pengar för tikarna som de köpte in till sitt avelsprogram? Inte sällan så mycket som 250 000 kronor. Enligt Försvarsmakten är hundarnas blodslinjer en anledning till de höga priserna. Alltså det släktträd som hundarna kommer ifrån. Men enligt hundexperten Fredrik Sten så håller inte den förklaringen, eftersom det enligt honom är omöjligt att veta på förhand om en hund kommer få bra valpar eller inte, oavsett vilka föräldrar den har.
Att köpa en avelshund som inte har bevisat sitt värde i aveln, det är ju ett lotteri. Och därför blir ju summorna ännu mer orimliga.
Erik Wilson, som fram till i våras var avelsansvarig på Försvarsmaktens hundtjänstenhet.
Ja, nej, men det är visst, men det är ju marknaden som styr. Alternativ, vi kan ha betalat en tredjedel av den summan, men då hade vi inte kunnat bygga upp tikstammen så snabbt som vi gjorde. Kosten, alltså den kostnaden för avelstikarna, det har varit motiverat, för att det har gjort det möjligt för oss att relativt snabbt bygga upp den tikstam som vi behövde.
Så ni hade inte kunnat köpa hundar från bra linjer för lägre summor, alltså 15 tikar om året?
Enstaka hade vi kunnat göra, men inte det antal. Det hade inte fungerat.
15 tikar om året som ni behövde hade ni inte kunnat köpa till lägre summor då?
Ja, inte de hundar som vi ville ha. Inte från de linjerna.
Cheferuppfödarna Lars Nej och Lena Isaksson i Ronneby, som varit positivt inställda till avelsprogrammet, tycker att argumentet om blodslinjer låter konstigt.
Jag vet ju inte vilka blodslinjer det är, men även om det skulle vara världens bästa blodslinjer av brukshunds raschefer, så tycker jag att det är otroliga priser som vi civila privata uppfödare aldrig skulle konkurrera med. Aldrig.
Mellan 2007 och 2014 köptes det in hundar för mer än 12 miljoner skattekronor. Men vi saknar alltså många fakturer från åren innan, så det handlar egentligen om ännu större summor. Hundarna köptes in från både Sverige och kontinenten.
Ursprunget från hundarna, det kommer i stort, det är nästan lika många leverantörer som det är hundar.
Tidigare avelsansvarige Erik Wilson igen.
Och det är ju det som gör också att prata om offentlig upphandling. Det, liksom, det finns ju inte på kartan. För det finns ju liksom inte. Så att, ja, det är situationen.
När myndigheter gör inköp i den här storleksordningen måste de som regel göra en offentlig upphandling. De måste sätta ut en annons på det som de vill köpa in, så att alla som vill ska kunna komma in med offerter. Men det, visade sig, har försvaret inte gjort.
Lade, kom! Nu ska vi se om vi klarar här. Skall! Skall! Auff! Wuff!
Andreas Sundstrand är en av hundratusentals hundägare i Sverige.
Det där var vårt familjeyl som vi kör. För att visa att vi tillhör flocken.
Så man undrar om det var en varg eller en hund.
Men framförallt är hon docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet. I 20 års tid har hon jobbat nästan uteslutande med regelverket kring offentlig upphandling. Och kan utan tvekan kalla sig för en av landets främsta experter i ämnet. Vi visar henne siffror och de underlag vi har fått från Försvarsmakten.
Jag vill börja med att påpeka att vi har ju inga rättsfall angående just hundar och försvar. Så att vi har ingen vägledning där, utan man får ju titta på de regler som finns. Och min erfarenhet säger väl att min bedömning i det här fallet skulle jag säga att upphandla avelstikar är inte en sån militär utrustning som skulle omfattas av några undantagen. Så enligt min uppfattning av det du har berättat och det jag tittar på, så skulle det här i så fall utgöra olagliga direktupphandlingar.
Så att agera så som Försvarsmakten har gjort i de här fallen, det får man inte göra?
Enligt min bedömning så är det här en upphandling som borde ha konkurrensutsatts.
Och därmed är den enligt din bedömning olaglig?
Enligt min bedömning är den olaglig, ja.
För de som lyssnar på det här och tänker att ja, men det är bara för det är så himla noga med om man har upphandlat de här eller inte då. Vad säger du till dem?
Varför är det viktigt att man följer upphandlingslagstiftningen? Det är viktigt därför att syftet med upphandlingslagstiftningen till syvende och sist är att motverka korruption. Och att konkurrensutsätta en upphandling, oavsett om det är hundar eller skolmat eller vad det nu handlar om, gör ju att alla leverantörer får med och konkurrera på lika villkor. Och det minskar risken för korruption. Nackdelen med korruption är ju att vi för våra skattemedel får inte det som är bäst och billigast längre. Jag kan inte säga att något av det de skriver här skulle göra att det inte är möjligt att följa upphandlingslagstiftningen.
Chefen för hundtjänstenheten, major Thomas Goder, menar att de stämt av med Försvarsmaktens jurister som gett dem grönt ljus att göra inköpen på det här sättet. Direkt från varje enskild hundhandlare utan att annonsera ut en offentlig upphandling. Och det, säger han, var en förutsättning för att bygga upp verksamheten.
Hade vi hamnat i en offentlig upphandling, då hade vi nog stått i 2005 fortfarande, eller åtminstone 2006, för att det finns inte en uppfödare som kan leverera allt det som vi har eftersökt.
Men Andreas Sundstrand säger att Försvarsmakten inte får göra så här. Det strider inte bara mot svensk lag utan även mot EU-rätten.
Så att Sverige då, om det nu visar sig att det här inte är rätt, så kan alltså Sverige bli fälld i EU-domstolen för att vi har brutit mot vårt avtal med EU.
De hundinköp för miljontals kronor som Försvarsmakten gjort och som Andreas Sundstrand bedömer varit olagliga sköttes rent administrativt av Försvarsmaktens dåvarande upphandlingsenhet, Försvarsmakten Logistik. De skulle kontrollera att lagar och regler efterlevdes. Anna-Karin Brorsson-Kink, idag chef på Försvarsmakten Logistik, beställning och uppföljningsavdelning, var den som hade hand om hundinköpen då.
Just i det här fallet med blod och hundar så har jag för mig att vi jämställde det med anställda. Hunden skulle ju fylla en funktion i Försvarsmakten som alltså utföra ett jobb. Och vi upphandlar ju inte heller våra medarbetare, utan vi skriver ju en kravspec och sen scannar vi ju marknaden på någon som kan hitta eller jämföras mot de kraven och som duger, så att säga. Och därför gör man ju inte offentlig upphandling när man rekryterar. Så att jag tror att argumenten var att vi rekryterade ju de här hundarna till avelsprogrammet.
Vi hör av oss till upphandlingsexperten Andreas Sundstrand igen.
Det var det dummaste jag hört hela mitt liv. Alltså lagen om offentlig upphandling undantar ju anställningsförhållanden. Att hävda det är att jämställa med att köpa en hund för avel. kan jag nog inte riktigt se att det skulle överensstämma med regelverket i offentlig upphandling. Nej.
Men hundar har ju liksom unika egenskaper kanske och sådär. Och
får semesterlön och regleras i arbetstidslagen. Nej, det här undantaget är helt enkelt inte tillämpligt på avelshundar när det gäller offentliga anställningar. Nej.
Okej, så det här är fel helt enkelt, det de säger?
Enligt min uppfattning, ja, det är definitivt fel.
Okej, ja, och det får stå för henne. Jag är ganska övertygad om att vi ändå gjorde en god bedömning då, och jag vet inte att det finns någon rättspraxis på det. Nej. Eftersom jag inte tror att det är så många myndigheter som köper in levande ting.
Hundar köptes in från flera länder i Europa för miljontals kronor. Hundar som i de flesta fall saknade värdefulla meriter. De köptes in till priser som ingen av de experter och uppfödare vi pratar med känner igen. Och Försvarsmakten kan ha brutit mot lagen när de lät bli att annonsera ut en offentlig upphandling. Så vad var det egentligen för hundar som svenska Försvarsmakten köpte in för de här summorna? Försvarsmakten menar att de köpte in sunda och bra avelstikar från särskilda blodslinjer. Hundar som var friskare än genomsnittet. Och att priserna var motiverade. Men vi får höra att det var något som inte stod rätt till med de inköpta hundarna. Från en person som sett många av dem på nära håll.
Det var rädslor och det var klåder som störde mig väldigt mycket.
Var det här tikar som du själv skulle avla på?
Aldrig.
varför inte?
Nej, de höll inte måttet.
Mer om det i nästa avsnitt.
Du har hört andra delen av Kalibers serie Hundfabriken. Fortsätt lyssna på webben, i appen Sveriges Radio Play och på andra ställen där poddar finns.